Francis drottningkrona av Amanda Lind. Tredje delen i serien Stockholm Red. Kapitel 1. En sil frälsning i julklapp. Det var inte bara det att hon hade det i blodet, utan också att hon var ett kriminalitetens underbarn. Jämförbar med exempelvis små virtuosa pianister som vid 12 års ålder spelade för fullsatta konserthus. Minderåriga schackmirakel som spelade om VM-titeln redan som fjortisar. Eller den där 15-åriga golftösen från Sydkorea som kommit från ingenstans och lekande lätt vunnit US Women's Open. De två fängelsevakterna hade stått utanför den stora entrén och njutit av det strålande väder som julaftonen bjudit på. De hade druckit kaffe, ätit lussebullar, skvallrat om några nya i personalstyrkan och några av internerna. Och båda hade nickat vänligt mot Bell, som vid det här laget var en välkänd besökare om vilken de troligtvis tänkte, stackars flicka, med den mamman kommer hon inte att få det lätt här i livet. Om det var något Bell inte var, så var det en stackars flicka. Det hade hon ännu en gång bevisat för sig själv, där hon nöjd stod inne på en av gästtoaletterna och nyfiket, fortfarande med handskarna på, tömde en av de lussebullätande fängelsevakternas plånböcker på dess innehåll. Diverse kontanter. En tjock bunt med kvitton som tydde på ett visst shoppingmissbruk av inredningsdesign. Otaliga kreditkort, medlemskort och kuponger med medlemsrabatter. Ett körkort som informerade om att Charlotta Andersson var nyss fyllda 32 år och alltså exakt dubbelt så gammal som Bell. Foton på två leende barn som såg ut att ha odlats i något nazi-ariskt läger för alfamänniskor. Blonda och blåögda. En med tandgluggar, en utan. Båda med en alltför disträ och oförsiktig mor som inte ens reagerat när Bell på sin väg in genom entrén hade passat på att sticka ner handen i uniformens ytterficka bara för att kolla om någon kunde vara så dum. Svaret hade varit ja. Definitivt. Alltså var det inte Bells fel utan fängelsevakt Anderssons. Bell hade liksom bara passat på att ge Andersson i fråga en läxa som löd: du går aldrig säker, inte ens utanför entrén till Sveriges mest välbevakade kvinnofängelse. Selma-anstalten, som låg ungefär 10 mil från Stockholm, ganska nära präktiga Knivsta och fin akademisk Uppsala, byggdes för 10 år sedan i samband med att Hinseberg blivit alldeles för trångt. Detta i sin tur hörde samman med den ökande jämställdheten inom kriminalitetens område. Något som det fortfarande skrevs en hel del om i media och uppmärksammades som någonting udda, en avart nära på en okontrollerbar virussjukdom som råkat drabba just svenska kvinnor just detta förlorade decennium, som John V. Larsson, en välkänd kriminalpsykolog med egen tv-show där han löste så kallade cold cases, skrivit i en debattartikel i Svenska Dagbladet för inte så länge sedan. Bell, som hade fotografiskt minne vad gällde saker som antingen störde eller intresserade henne extra mycket, brukade ofta citera artikeln tyst för sig själv när hon stod och slog mot någon av boxningssäckarna inne på gymmet som drevs av lilla Marie och Örjan, Francis gamla medarbetare i firman, som Bell tänkte på nästan som en extra mamma och pappa. Bell hade nog aldrig varit så vältränad som nu. Och det var till stor del den där boxningssäcken och John V. Larssons förtjänst. Hon hade för övrigt häromdagen skrivit ett nätt litet julbrev till honom, innehållandes grå aska som hon påstod var antingen det kriminella virus som bara angriper kvinnor i Sverige eller framtiden för din uppblåsta lekamen om du inte slutar skriva strunt. Ännu hade hon inte fått någon reaktion på brevet. Men det var ju möjligt att Larsson dragit till Thailand över jul för att skaffa sig malignt melanom och ännu mer bukfetma samt festa med några ladyboys när frugan självmant tittade åt andra hållet. Det där med ladyboysen var visserligen bara ett rykte. Men om det var någonting som mamma Francie lärt sin dotter så var det att samla på sig så många av dessa som möjligt, sanna som osanna, för att ha till hands när det uppstod ett behov av att hota eller muta någon. Precis som hon lärt sig av firmans egen mästertjuv Benny för evigheter sedan, virade Bell in den stulna plånboken, som hon enbart tömt på kontanter, i toalettpapper och la den sen i den lilla behållaren för sötsur doftande kvinnohemligheter. Där, hade han lovat, skulle ingen leta. Charlotta Andersson skulle få ägna sin julafton åt att ringa och spärra alla sina betalkort. Jag är nästan för elak ibland, tänkte Bell med en nöjd liten suck och lämnade toaletten.